Hej, jag heter Erik Rosén och är chefredaktör för politism.se. Ni är välkomna till Hur funkar det? En direktsänd podd i samarbete mellan Politism och ABF Stockholm. Podden sänds live på politism.se och kan också höras där i efterhand. Idag ska vi prata om facket. Är det ett pampvälde eller en kamporganisation? Vem är det till för? Varför ska man organisera sig? De frågorna och en hel del andra kommer diskuteras idag. Och den som vill ställa frågor direkt under sändningen kan göra det på Twitter under hashtaggen Hur funkar det? Eller i Facebook-eventet. Och med det lämnar jag över till vår samtalsledare Somar Al-Naher.
Tack så mycket, Erik. Ja, hörni, alltså på söndag är det 1 maj och det är arbetarrörelsens högtidsdag. Så vi tänkte, ja, men idag ska vi lära oss mer om facket. Varför finns facket och behövs det? Och som Erik inledde, är det bara för pampar eller är det en organisation som faktiskt kämpar för arbetarnas rättigheter? Och till vår hjälp för att reda ut de här frågorna så har vi bjudit in två gäster. Olle Sahlström och Lisa Bengtsson. Olle Sahlström, hej, vem är du?
Hej, jag är författare, skriver böcker. Jag är också långvandrare, vandrar långt och på senare år börjat skriva böcker om mina långa vandringar. Men jag har också ett förflutet som facklig företrädare. I 15 år så är jag ombudsman på LO.
Mm. Och hej Lisa, vem är du?
Lisa Bengtsson heter jag. Jag hoppade av gymnasiet och började jobba på en bensinstation när jag var 18 år. Där gick jag också med i facket för att jag ville få mer att säga till om på arbetsplatsen där det egentligen bara var min chef som bestämde allting när jag började jobba där. Sen dess har jag varit fackligt aktiv i Transportarbetarförbundet och Kommunal och hela tiden jobbat med hur fler ska kunna få chansen att få en bättre situation på jobbet.
Mm. Tack så mycket. Men om vi börjar först med att bena ut så för att fatta vad facket är för någonting, satte det i ett sammanhang. Olle, kan du berätta hur och varför bildades facket? Vad är det för någonting?
Alltså facklig organisering i Sverige kom igång sent 1880-tal, eller mitten av 1880. Utgångspunkten var ju egentligen en extrem fattigdom, enorma klassklyftor. Sverige var så här långt ner på Europaskalan i det här avseendet. Men jag kanske framförallt vill säga alltså att i Sverige vid den här tiden och årtiden framåt så var det arbetsgivaren som hade den totala och oinskränkta makten. Vad bör då göras? Ja, det fanns bara en lösning. Och det var helt enkelt att arbetarna själva organiserade sig för att skapa en motmakt till arbetsgivarna.
Och därefter så bildade man någonting, eller så här, man hade det fackliga löftet. Kan du berätta vad det är för någonting?
Ja, det fackliga löftet, alltså formuleringen, den kom ju då från LO-kongressen 1996. Det är ett sätt att försöka formulera det som är själva grundtanken. Egentligen bara det att vi måste organisera oss. Det är bara tillsammans som vi är starka. Och det vi själva gemensamt kommer överens om i fackföreningen, det ska vi också hålla fast vid. Det är där grunden för vår styrka ligger. Fackliga löftet handlar om det.
Mm. Men Lisa, en del säger att det där är bara historia. Det var då. Nu är det annorlunda. Varför ska man gå med i facket idag? Vad skulle du svara på det?
Ja, alltså även om det är väldigt länge sedan den här grundidén föddes om att om vi håller ihop så måste arbetsgivaren också lyssna på våra krav, så är den minst lika aktuell idag, om inte aktuellare. Det här som Olle pratade om med extrem fattigdom och ökade klassskillnader, det ser vi också att klassklyftorna ökar i Sverige idag. Och vi ser att en hel del på arbetsmarknaden behandlas väldigt illa, till exempel de som tvingas jobba som timanställda eller inte ens är med i facket idag. Så det är ju en väldigt aktuellt idag att om man håller ihop så måste arbetsgivaren lyssna, och när arbetsklassen är splittrad så kommer man också förlora på det.
Men en del unga människor säger så här, ja men vadå, måste jag gå med i facket? Jag kan ju bara bilda en egen buffert, och så när jag blir arbetslös då kan jag ta av den bufferten istället. Vad behöver man facket till?
Ja, alltså facket handlar ju inte bara om att ha en buffert när man blir arbetslös, utan facket handlar ju också om att hela tiden få bättre villkor. I Sverige så har vi ingen lag som reglerar till exempel vad som är lägsta minimilön, utan det regleras i kollektivavtal.
Och vad är kollektivavtal för någonting?
Ett kollektivavtal, det är avtal mellan fackföreningen och arbetsgivarna där det regleras då till exempel vad ska man ha för lön per timme man jobbar. Och hade det inte, finns det inget kollektivavtal, så finns det inte heller någon regel som säger att arbetsgivaren behöver betala en viss summa per timme. Mm. Så ju fler som är organiserade i facket, ju bättre kollektivavtal kan vi också förhandla fram.
För då blir man starkare tillsammans och kan pressa mer.
Exakt. Men det som behöver också bli bättre, det är ju att vi behöver organisera oss bättre på arbetsplatserna och oftare ta fighter för bättre villkor.
Och när du säger vi, alltså menar du arbetare eller menar du facket? Eller hur? Vilka är vi?
Jag menar ju att det är medlemmarna som är facket. Mm. Men om det inte känns så idag, och det tror jag att en del inte känner. Mm. Alltså man kanske inte känner att det är vi som är facket. Mm. Då är ju det ett problem. Och det är en sån sak som jag har jobbat väldigt hårt inom både transport och kommunal för att ändra på. För att få det att det verkligen är medlemmarna som är facket. Och hur gör man då det? Jo, men det gör man genom att bygga facket starkt på arbetsplatserna. Det vill säga ge människor verktygen. Ja, men okej, vi har ett problem här. Vi har ett dåligt schema. Hur kan vi göra någonting åt det? Jo, genom att snacka ihop oss vilket schema vi istället vill ha och gemensamt föra fram det kravet.
Mm. Jag håller helt och hållet med dig, Lisa. Samtidigt så tänker jag ju så här. Bara det faktum att så många unga idag ifrågasätter fackets existens och tänker att det där hör någonting till den gamla tiden. Innebär inte det också en underförstådd kritik och en väldig utmaning gentemot fackföreningar? Jag tänker så här att, ja, att man tänker på det här sättet kanske också till en del handlar om att vår tids fackföreningsrörelse inte har varit och inte är tillräckligt tydlig i att formulera, uttrycka, gestalta, visa på den fackliga idén. Det handlar ju inte bara om arbetsvillkor, det handlar ju också om att överhuvudtaget möjligheten att växa som människa, att erövra sitt människovärde. Och det gör man i en levande demokratisk gemenskap, och det är en sån som fackföreningsrörelsen också kan erbjuda. Man klarar sig inte på egen hand, man måste jobba tillsammans med andra. Alltså, jag skulle vilja uppmana fackföreningsrörelsen till att ta två kliv fram, stå på tå, klara och gör tydligt alltså den fackliga idén. Det har varit för tyst allt för länge från facket. Mm.
Ja, för min egen del som medlem kan jag ibland känna att det bara handlar om vilka försäkringar man får och vilka, ja, men, och när man hänger, liksom följer debatten så är det, ja, det är lite några procent hit, några procent dit. Men inte hur ska det vara på arbetsmarknaden? Hur ser det ut? Vilket arbetsliv vill vi ha? Men äger det den diskussionen rum någonstans? Inom facket?
Ja, absolut. Men den kanske borde äga rum mer på arbetsplatserna. Alltså diskussionen om vilket arbetsplats vill vi ha och vilket samhälle vill vi leva i. Den är ju jätteaktuell när man som anställd känner att man inte blir lyssnad på. Att arbetsgivaren har hela makten. Och det är ju det som, precis som Olle var inne på, bara kan liksom utmanas av att man organiserar sig.
Men hur kommer det sig att facket har blivit svagare då? Alltså vi pratar, det här låter ju som en självklarhet, tror jag, hos alla nästan som arbetar. En känsla av att jag vill vara med och bestämma. Jag mår inte bra när det inte är bra på arbetsplatsen. Men hur kommer det sig att facket och runt om i världen har försvagats? Vad skulle du säga att det beror på, Olle Sahlström?
Det första jag tänker på är ju att många påstår, det har inte jag riktigt koll på längre för det var 10 år sedan jag lämnade egentligen, men tystnaden på arbetsplatserna. Om det är sant att jag har blivit mer tyst på arbetsplatserna, så tror jag att det beror på rädsla. Jag tror det beror på stor känsla av otrygghet. Och då drar man sig undan. Var och en drar sig undan och sitter på egen tuva så att säga. Och den här rädslan är ju inte obefogad. Att det som har hänt under de senaste 30-40 åren och som orsak till den fackliga försvagen, det handlar om den här enorma förändringen på Europas arbetsmarknad. Alltså mer serviceinriktade yrken, mer ensamarbete, mer F-skattare, mer papperslösa. Förr var ju facket, hade sitt fäste på de stora tunga industrierna, i hamnarna, på gruvorna och så. Men de har ju i många stycken lagts ner. Tänk bara på alltså det land där fackföreningsrörelsen bildades först. England. 1979, här lite historia. 1979 så hade den engelska fackföreningsrörelsen TUC 13 miljoner medlemmar. Idag ligger de på en bit över 6 miljoner medlemmar. Alltså 7 miljoner medlemmar har lämnat. En viktig orsak är den här förändringen på arbetsmarknaden.
Vad då för förändring till exempel?
Ja, den förändring som innebär att de stora tunga industrierna, gruvorna, har ju lagts ner i norra Frankrike, i England, också i Sverige. Alltså när jag började jobba fackligt, då jobbade jag på LM Ericsson strax utanför stan. Vi var 1200 metallarbetare. Den fabriken är nedlagd. De stora fabrikerna i Stockholm är nedlagda. Och det var själva hävstången, fästet för den fackliga organiseringen förut. Nu har vi en arbetsmarknad alltså med splittrade yrkesgrupper som också gör det mycket svårare att organisera fackligt.
Ja, det är ju helt sant det Olle berättar om. Men det finns ju också exempel på fackförbund som både i England och i USA har lyckats gå motsatt riktning. Alltså man har lyckats växa just i servicesektorn. Bland annat så har man lyckats organisera otroligt många snabbmatsarbetare i USA. Snabbmatsarbetare i USA tjänar otroligt dåligt. Samtidigt som McDonald's och Burger King gör enorma vinster. Och jag har varit själv i USA och träffat en del av de här snabbmatsarbetarna som bland annat berättar att de får tur, fastän de jobbar heltid, så får de turas om att äta varannan dag, föräldrarna, för att maten ska räcka till barnet. Alltså så dåligt tjänar man. Och här har ju SEIU, som det facket heter, då, lyckats organisera snabbmatsarbetare just med ett organiseringsarbete på arbetsplatserna, med ett underifrånarbete. Där man har gått ut och frågat dem, okej, men vad är det ni vill förändra i er situation? Jo, men vi måste tjäna mer för att slippa turas om att äta. Okej, då är det vi ska driva. Och så har man drivit att man ska ha en minimilön på $15 i timmen och lyckats få med sig stora delar av den lägsta, de lägst avlönade.
Så det finns några solskenshistorier där det går bra. Samtidigt, som ni var inne på, arbetsmarknaden har förändrats. Man kallar det för fragmentering också. Det vill säga att om man tittar bara både på journalistyrket, jag menar man istället för att vara anställd så är man F-skattare. Istället för att vara rörmokare på ett företag så F-skattar man ofrivilligt många gånger på ett bygge. Liksom. Alltså hur hänger facket med i den här typen av förändring?
Jag skulle vilja säga så här att i allt för liten utsträckning hänger facket med, samtidigt som det som Lisa säger är helt sant. Det finns, ja, du kallar det för solskenshistoria, men det finns ju exempel på amerikanska, engelska och också tyska fackföreningar alltså som verkligen är med och organiserar utifrån de nya villkoren, utifrån vår tids arbetsmarknad.
Och då, men inklusive då papperslösa till exempel?
Ja, papperslösa, det har ju blivit, alltså, man räknar ju då grovt sett.
Ja, i USA gör man ju det till exempel, att organisera jättemånga latinamerikanska som lever papperslösa.
I USA gör man det. Man gör det i Spanien, men det finns andra exempel i Italien också. Däremot så blev det ju i Sverige en stridsfråga på LO-kongressen för några år sedan om man skulle organisera de papperslösa. Jag anser definitivt att man ska göra det. Jag tycker det är konstigt att de arbetare som är de mest utsatta i detta land, de ska man inte organisera.
För det borde ju vara precis tvärtom.
Ja.
Och det är det som är liksom en viktig facklig grundtanke, att man måste lyfta dem som har de allra sämsta villkoren. De måste få det bättre. Det kommer gynna alla i Sverige. Mm. Det kommer gynna hela arbetarklassen om de som har det sämst idag får bättre villkor. Medan å andra sidan, om de får det sämre och sämre, så kommer alla dras med ner i det. Mm. Så det blir något sorts golv, ja, som är jätteviktigt att organisera. Men både för deras egen skull, men också för hela alla arbetare i Sverige.
Mm. Ja, precis, Lisa. Du säger det här, det finns ett golv som garanterar en nivå. Och där kan vi återkoppla till det fackliga löftet. Mm. Det fackliga löftet säger då, låt oss behålla detta starka, tydliga golv. Men en förutsättning för att kunna leva upp till det fackliga löftet är ju då att man faktiskt förmår organisera papperslösa, unga, invandrade, att man förmår på olika sätt organisera F-skattare. För i annat fall fungerar ju de som en press underifrån, där de så att säga kan trasa sönder det fackliga golvet. Och här ligger en enorm utmaning för, jag ska säga, globalt, men också Europas fackföreningar. Mm. Där man behöver återigen alltså satsa de kanske främsta krafterna på just organisering.
Ni som är med oss och lyssnar live idag har podden Hur funkar det? Tema facket. Och ni kan alltså ställa era frågor på Twitter under hashtaggen Hur funkar det? Maria, har vi fått in några lyssnarfrågor?
Vi har fått in lyssnarfrågor. Vi har fått in en person som har mejlat oss och som skriver: jag jobbar inom bemanning och är ambulerande kontorist. Det betyder att jag har en ny arbetsplats varje vecka. Hur ska jag kunna organisera mig när jag inte är på samma ställe?
Gud, det där är en jättebra fråga. Det tror jag många känner igen sig i.
Alltså som bemanningsanställd så har man ju en arbetsgivare som ger en olika uppdrag. Så det är ju säkert många andra som också jobbar på det bemanningsföretaget där hon är anställd. Det är ju ett sätt att börja liksom organisera sig. Om man just är på olika ställen hela tiden, så är ju det mest rimliga sättet att liksom utgå från där man är anställd. Men det är klart att det är svårt om man flyttar runt så mycket. Det förstår jag. Och det är en svår situation.
Och det kanske också är en av anledningarna till att den fackliga organiseringen har försvagats.
Ja, det här med bemanningsföretag är en orsak. Vi nämnde det här med F-skattare, småföretagare, många hantverkare som tidigare självklart var med i facket, är inte det. Därför att de har blivit småföretagare. Alltså det handlar om att jobba så som Lisa är inne på för när det gäller bemanningsföretag. Men det handlar också om att kunna organisera småföretagare, de som egentligen är arbetare. Exakt. Papperslösa har vi ju nämnt. Och det är en jätteutmaning.
Och det är jag tänker att det är också en utmaning för fackförbunden att se till att på alla arbetsplatser, oavsett om man är bemanningsanställd och kommer in dit ibland eller om man är där oftare, att man har en facklig organisation på arbetsplatsen som ser de här personerna som också kommer in som bemanningsanställda och gör dem till en del av gemenskapen. För det har jag en del erfarenhet av att jobba med, just organisera bemanningsanställda. Och det går att lyckas med det. Men det kräver ju att fackförbundet lägger resurser på det och tar det på allvar. Liksom att här måste vi kanske jobba ännu hårdare.
Det sa Lisa Bengtsson från fackförbundet Kommunal. Olle Sahlström?
Det jag skulle vilja lyfta fram är det att de människor, unga, kvinnor, invandrade, vilken grupp som helst, som är osäkra på om man ska vara med i facket eller inte. Det som är gemensamt för väldigt många är att de har sällan eller kanske aldrig mött en facklig företrädare på sin arbetsplats. Man har inte fått möjlighet att ställa sina frågor, få svar på sina frågor, därför att facket finns inte på arbetsplatsen. Och det är här som bygget, organiseringen, måste ta sin början. Mm. Om en fackförening finns närvarande på en arbetsplats, då är också människor mer medvetna och mer motiverade att också organisera sig. Finns inte facket där, då är det mycket svårare.
Mm. Maria, har vi en till lyssnarfråga?
Vi har en till lyssnarfråga. Och det är också, på tal om låglöneyrken, så skriver en person person. Min mamma har jobbat som undersköterska i 30 år och varit med i facket lika länge. Hon tjänar fortfarande under 25 000 kronor i månaden. Medan hennes man som jobbar på lager tjänar mycket, mycket mer. Hur kommer det här sig och hur feministiskt är facket?
Ja, alltså jag jobbar ju på Kommunal och vi är ju djupt, alltså jätteupprörda över den orättvisan där det som innebär att kvinnodominerade yrken diskrimineras, värdediskrimineras på arbetsmarknaden. Ett exempel vi brukar använda är just att en verkstadsarbetare, det är ungefär likvärdig utbildning som undersköterska och liknande arbetsuppgifter, tjänar nästan 3000 kronor mer i månaden än en undersköterska. Verkstadsarbetare är manligt dominerad och undersköterska är ett kvinnligt dominerat arbete. Varför är det viktigare att var bra på att laga bilar än att laga människor. Så ja, Kommunal är en feministisk fackförening och vi tar ju fighten för det här i avtalsrörelsen nu, där vi försöker få upp och göra en speciell satsning på just undersköterskor. Sen att det har varit så här under så lång tid och att hon under så många år har varit diskriminerad, det är ju för jävligt helt enkelt. Det finns ju inget försvar för det.
Nej, jag håller med Lisa helt och hållet. Bara varannan dag blir jag rasande över den här skiktningen.
Skiktningen betyder att det blir olika.
Skiktningen eller? Olika, inte minst mellan manligt dominerade yrken och kvinnligt dominerade yrken. Men det ställer ju också frågan, alltså om det här är ett uttryck för ett mansdominerat samhälle, en mansdominerad, ska vi säga, patriarkal arbetsmarknad, desto viktigare för fackföreningsrörelsen att inte vara patriarkal, utan att också med full kraft resa de feministiska frågeställningarna om jämställdhet mellan män och kvinnor. Kommunal tycker jag gör det, men det förutsätter ju också att de andra fackförbunden, ska vi säga metall, industriarbetarfackförbunden, också är med på detta. Och där är det väl lite si och så med den saken, är mitt intryck.
Det är ju också så att de som är våran motpart i det här, det är ju Sveriges kommuner och landsting, och det är ju skattepengar. Så det handlar ju också om politiska beslut, att man ska vara beredd att lägga pengar på att undersköterskors arbeten ska värderas högre.
Och det kanske handlar om oss väljare i slutändan, eller oss väljare, medborgare, eller vad man nu vill vara, en invånare. Jag tänker på det där att ibland brukar jag tänka när jag menar min unge på förskolan, att jag brukar tänka så här, alla tycker nog att deras barn och det förskollärarna gör är typ det viktigaste som finns, fram kanske till valdagen. Då börjar man resonera annorlunda. Men att både där ens mormor är, kanske deras barn är, där, alltså när man är sjuk, alla de där liksom platserna i livet där man är kanske som mest skör eller där man behöver mest stöd. Det är yrken som egentligen borde vara högst värderade, men inte är det.
Precis, och det är ju ett konkret uttryck för den här hierarkin i samhället. Vissa jobb värderas högre, andra lägre, trots att det kanske borde vara precis tvärtom. Men i den här frågan så finns det också en lång och djup historisk process. Alltså, vi pratar ju om när fackföreningarna bildades i Sverige, sent 1800-tal, när det fackliga löftet formulerades. Men man ska lägga till då att det var inte alls självklart att kvinnor skulle få bli fackliga medlemmar. Det var ju en stridsfråga i många förbund om också kvinnor skulle få vara med i facket. Så vi i facket, då blir frågan, vilka är vi? Alltså det finns en undertext i fackföreningsrörelsens historia som handlar om att även facket har bidragit till den underordnade roll och situation som kvinnor alltid har befunnit sig
i. Maria, har vi en till fråga?
Ja, en fråga som lite stämmer överens med det här. Det är en person som har frågat vad det där märket betyder egentligen.
Om ni vill bara kort, behöver inte...
Ja.
Alltså det är väl det här egentligen kanske mest, om det är en...
Jag kan säga något kort om det. Alltså... Man kan säga att det som föregår själva avtalsrörelsen är ju en ganska speciell process där man med, höll på att säga, låtsasvetenskapliga metoder kommer fram till vad som är den rätta rätta lönen. Den rätta lönen utifrån inflationsmål, utifrån en bedömning av vad ekonomin, svenska ekonomin, framförallt exportindustrin, tål för löneutveckling. Och så bestämmer man att det finns ett märke, en rätt lön. Den lönen får inte överskridas.
Och det brukar man använda när man säger så här, kvinnor kan, vi kan inte höja kvinnors löner mer, för det är där är taket liksom. Mm. Är det så? Och att man använder det som argument många gånger.
Ja,
det vad är problemet, tänker jag? Det känns lite 2016. Kan det fortsätta vara så här?
Ja, verkligen. Och det är därför vi i Kommunal driver på nu att vi kräver en extra satsning på undersköterskor. Vi kräver mer än märket för undersköterskor. Ja. För att undersköterska är ett yrke som är kvinnodominerat och diskriminerat utifrån
hur,
att det är kvinnor som jobbar.
Hur kan någon vara emot det här? Det
ja, nej, det får man fråga dem som är emot det. Det är ju helt obegripligt hur man kan vara emot det när man, precis som du själv sa, tycker att de här jobben som Kommunals medlemmar gör är så otroligt viktiga. Mm. Alltså det handlar ju om att se till att barn kommer till skolan med bussar. Det handlar om att ta hand om äldre. Allt det här som vi värderar otroligt högt, men ändå så finns det de som inte tycker att undersköterskor ska ha...
Att de ska nästan göra det där jobbet gratis.
Ja.
Det är obegripligt.
Ja, egentligen skulle ju frågan ställas, om jag får skjuta in det, den frågan skulle ställas till framförallt skulle man säga IF Metall, som är de främsta försvararna av det så kallade märket, därför att det innebär ju då att de har alltså den löneledande positionen, och då får det såna här konsekvenser. Det pågår alltså en intern facklig diskussion och på ett sätt en strid om innehållet i detta märke, och det är också en strid om jämställdhet.
Det är viktigt. Maria, har du en till lyssnarfråga?
Ja, jag har en lyssnarfråga från en person som är organiserad på sin arbetsplats som undrar, vad ska man göra om man har chefer som tror att de är superbra och blir förolämpade så fort facket ställer krav?
Ja, jag har faktiskt själv haft en situation där jag hade en chef som inte var van vid att det fanns ett fackligt ombud på arbetsplatsen. Så var det på den bensinstationen där jag jobbade. Så han blev också lite upprörd först när jag blev fackligt aktiv och tyckte att det behövdes väl inte riktigt någon fackförening här. Vi kan ju lösa problemen vi.
Vi kan väl lösa med en kopp kaffe, det är ju så trevligt här.
Exakt, exakt. Så jag vet hur det där kan kännas, men... jag tror också att många arbetsgivare kan på sikt se att det finns en vinst med att de anställda har snackat ihop sig och är överens. Till exempel när det gäller om man vill ha en förändring på schema eller så, att man har en liksom enhetlig bild av att ja, det här är den här förändringen vi vill ha. Då blir det något konkret att diskutera. Så det kan man ju liksom förklara för chefen att egentligen så tjänar ju de också på att man har en mer enhetlig bild av vad man vill istället för att varje individ för fram sina individuella krav.
Men jag måste säga att jag upplever faktiskt, eller jag var på ett café igår och hörde två unga diskutera om sin nya, de hade börjat jobba på ett nytt ställe. Och de diskuterade att det var så många som inte vågade gå med i facket för man ville nästan jobba gratis snarare för att visa att men jag vill så gärna ha det här jobbet, jag vill så gärna vara kvar, och att varje krav för mer rättigheter togs som en förelämpning av arbetsgivaren. Alltså det fanns en rädsla. Så hur ska man motverka den också det psykologiska att arbetsgivarna faktiskt har ett övertag?
Ja, det har de ju så länge man inte är ihopsnackade. Och det är därför jag menar på att det man kan göra då, det är ju liksom att man håller ihop arbetskamraterna emellan. Och att man kanske inte går in till chefen själv, utan man går in allihopa och säger att vi har bestämt oss nu för att vi tycker det här är viktiga frågor. Vi förstår om du blir upprörd över det eller om du har en annan åsikt, men vi tycker att du måste lyssna på oss, för vi alla upplever det här problemet. Då blir det mycket lättare än om man gör det själv.
Så fördelen egentligen med att vara fackligt organiserad på en arbetsplats, det är att man inte själv behöver fronta sitt krav. Ja. Eller är det så?
Ja, precis. Visst, det är en enorm styrka alltså. Och det är ju ett skäl till att en arbetsgivare kan vara ointresserad av en facklig organisering. Det vill säga, så fort det är någon enskild arbetstagare som sticker upp, blir uppkäftig, ifrågasätter, så kan ju arbetsgivaren gå på den enskilda personen. Men med en stark fackförening så företräds ju alla medlemmar av en företrädare. Och då slår man undan benen på sådana möjligheter. Det är en stor fördel. Men jag skulle bara säga att till de som tänker på det här sättet, som det här kafésnacket som du lyssnade på. Det första jag skulle säga, lyssna gärna på äldre människor som har varit med ett tag, som har jobbat ett antal år, som vet vad det faktiskt innebär om försämringar kommer, om arbetslöshet kommer. Men återigen, det handlar väldigt mycket om att få möjlighet att möta en facklig företrädare som klart och tydligt kan berätta om innehållet i den fackliga idén. För jag kan tänka mig att de här som du hörde på fiket aldrig har pratat med en facklig företrädare som kan berätta om det fackliga löftet, vad det innebär.
Mm. Har vi fler frågor, Maria?
Vi har fler frågor. Ni har varit inne lite på det innan, men den här personen vill få det mer förklarat. Och det är, vad har myten om den giriga fackpampen för verklighetsförankring, och hur centraliserat är facket egentligen?
Börja du, Lisa, så hugger jag sen.
Ja. Det finns ingen plats i en fackförening för pamperi. Det finns ingen liksom ursäkt eller förklaring för eller anledning att vi ska ha att någon ska uppfatta att det finns människor som berikar sig själva på medlemmarnas pengar. För det är till syvende och sist det som man menar då när man pratar om pampar. Så varje gång det liksom uppdagas så behöver det ju tas tag i och göras någonting åt. Sen hur mycket det ligger i det, ja, alltså Kommunal och de andra LO-förbunden, det allra mesta fackliga arbete som utförs, det utförs ju lokalt av fackligt förtroendevalda som är liksom milsvidd från att vara några pampar, utan det är människor som lägger också stor del av sin fritid på att engagera sig i facket, att fortbilda sig och att kämpa för bättre villkor på arbetsplatserna. Så ja.
Men någonstans så skär det sig när bilden är en hierarki, en slags pyramid, och där de som utför arbetet är liksom längst ner, medan bilden sätts av de som är högst upp. Är det inte någonting som skär sig då? Är det inte något som är väldigt fel?
Och det är där jag menar då bland annat att vi borde...
Alltså är det för, vad säger man, toppstyrt och inte platt? Eller är det för centraliserat? Jag tror det är det som frågan man är lite ute efter. Vad säger ni?
Får jag kort bara, för jag tänker att det ligger en del i den kritiken, och jag tycker att fackföreningarna kan bli och vara mer demokratiska. Det är bland annat därför jag jobbar med arbetsplatsorganisering, för att få fler medlemmar som blir aktiva och som kan ta plats i fackföreningen Kommunal. Men det som jag också tycker att man borde göra mer av, det är till exempel medlemsomröstningar. Alltså att alla medlemmar i ett fackförbund får vara med och rösta i viktiga frågor.
Alltså inte bara de som väljs ut till en kongress?
Nej, inte bara de som väljs till en kongress.
Utan som enskild medlem kan man få vara med och rösta.
Ja.
Det låter ju väldigt bra faktiskt.
Jag tycker det är väldigt bra. Om man ska lägga till då, jag stödjer helt och hållet Lisas tanke där när det gäller medlemsomröstning. Det var ju självklart förr.
Ja.
Då hade man ju medlemsomröstningar förbundsvis, och då kan man säga i större utsträckning så fanns makten hos medlemmarna. Nu finns den i större utsträckning hos förbundsledning och ombudsmän. Jag skulle vilja säga så här, alltså att tyvärr så har den här bilden av det pampstyrda facket allt för mycket av sanning i sig, vilket inte betyder att det är hela sanningen, långt därifrån. Men det handlar ju då om att fakt behöver faktiskt demokratiseras.
Ja.
Ibland tänker jag så här, behöver inte facket återvända till sina medlemmar? Och här känner jag väldigt starkt för, om jag tänker på unga människor, det är bollen ligger hos er. Organisera, delta i den här striden som inte bara handlar om era arbetsvillkor, utan det handlar också om att makten, inflytande och kraften ska finnas just hos er. Och det är i detta ni kommer att växa. Men för möjligheten till den demokratiseringen, det ligger inte minst idag, tror jag, hos unga fackligt organiserade, de som tvekar. Men också gentemot kvinnor, alltså, som deltar i den här striden. Exempelvis Kommunal, som ser då och upplevt den här underordningen. Och, vill jag lägga till, invandrare som också befinner sig längst ner på skalan. Det är här kraften, mobiliseringen, möjligheten till att också demokratisera en fackförening som har...